finska krigsbarn, norska ungdomar under tysk ockupation, komplicerade mödrar och migrän. Det är några teman i juni månads talbokstips som kommer från Helsingborgs stadsbibliotek, där Kiki Fredriksson är ny talbokstipsare. Och så här tycker hon om det.
Lite pirrigt. Jag har ju jobbat som bibliotekarie i några år och haft bokprat och så. Men jag har inte spelat in några boktips. Så det är jätteroligt att få vara med.
Och du börjar i Norge med spänning.
Ja, det gör jag. Jag börjar med Änkan av Helene Flod. Inläsare Malin Halland. Det är en talbok med text och den är 8 timmar och 48 minuter lång. För några år sedan var jag på jakt efter en deckare att lyssna på under en promenad i staden och då snubblade jag över Helene Flods debutroman för vuxna som hette Terapeuten. Promenaden blev den dagen extra lång då jag inte ville sluta lyssna. Flod har en bakgrund som psykolog och det är just den här förmågan att ta sig in under huden, inte bara på karaktären utan på läsaren, som gör hennes böcker så bra. I Flods tredje roman Änkan får vi följa Evi, nybliven änka efter 45 år tillsammans med maken Erling, innan han segnar ner på cykeln och dör. Ett naturligt dödsfall konstateras och Evi försöker samla ihop sitt liv och fortsätta med vardagen så gott det går. Men är allt egentligen så solklart? Saker börjar försvinna från huset. Barnen samtalar tyst och kryptiskt när de tror att Evi inte hör. Och en barndomsvän till Erling hör av sig och har något av stor vikt att berätta. Sker allt detta på riktigt eller inbillar jag mig? Är frågan Evi ställer sig. Kan det vara så att Erlings olycka ändå inte var en olycka? Änkan är en riktig bladvändare. Här står inte våldsdåd eller detaljrika mordplatsskildringar i centrum. Det är ett långsamt och metodiskt berättande där du som läsare dras in i Evis tankegångar och där du kastas fram och tillbaka i tidslinjen som är Evi och Erlings liv tillsammans, från första träffen till sista stunden tillsammans. Gåshuden reser sig när vi inte kan avgöra om Evi inbillar sig eller om någon faktiskt är ute efter att göra henne illa. Berättelsen suger tag i dig och släpper dig inte ens efter bokens sista mening.
Hur? Har du släppt nu eller är du kvar i boken fortfarande?
Jag går fortfarande och funderar, för att det var en riktig twist på slutet kan jag säga.
Och vi fortsätter faktiskt i Norge och det passar ju egentligen väldigt bra, för när vi spelar in det här så är det 17 maj, norrmännens nationaldag.
Ja, precis. Och Anki Olsson Flodin heter jag och jag tänkte berätta om De ovärdiga, som är en roman av Roy Jacobsen. Den är inläst av Dan Bratt. Det är en talbok med text som är 10 timmar och 53 minuter lång. Roy Jacobsen är en norsk författare som skrivit sedan början av 80-talet. Jag fick upp ögonen för honom i och med hans romanserie om Ingrid från Barröja, som skildrar flickan Ingrids uppväxt på en karg ö i Nordnorge före och under andra världskriget. Jacobsens senaste bok, De ovärdiga, utspelar sig också denna under andra världskriget, men platsen för berättelsen är nu storstaden. Romanen utspelar sig i Oslo, i arbetarkvarteret Åsen. Här myllrade av barn på gårdarna och familjerna lever trångbott i sina enrumslägenheter. Det är ransoneringstider, tyskarna har ockuperat Norge och man vet inte riktigt vem som är medlöpare, motståndsman eller bara en människa som försöker överleva kriget. I berättelsens mitt står de tre äldre tonåringarna Karl, Olav, Roar och deras familjer. Alla kämpar med att få tillvaron att gå runt. Och när det ibland dyker upp rena läckerheter på matbordet är det ingen förälder som frågar sin son var detta överflöd kommer ifrån. Det är bättre att inget veta. När pappa efter pappa på oförklarligt sätt försvinner blir pojkarnas engagemang allt större och intensivare. De börjar ana att åtminstone en av papporna är motståndsman. Innan han försvann, för att inte komma hem igen, lämnade han en karta till sin son som de tre ungdomarna nu försöker tyda. I sina försök blir de allt mer vågade och tar plats på tyskockuperade arbetsplatser för att komma över hemlig information, något som kommer att kosta dem dyrt. De ovärdiga är en lite annorlunda roman om ett krig, trots skildringen av ockupationen och de svårigheter och grymheter den för med sig för befolkningen. Finns en liten känsla av Anderssonskans Kalle. Många scener är riktigt roliga. De tre ungdomarna är rätt fräcka i sina olika företag och driver jäck med vuxenvärlden och förstås allra mest med tyskarna och deras medlöpare. Dessa skildringar gör den till en också bitvis underhållande bok som inte enbart blir en sorglig skildring av ett krig utan också en berättelse om mod, vänskap och kreativitet under en mörk tid av Norges historia.
Och vem är det som är de ovärdiga i boktiteln?
Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Är det de som går på tyskarnas sida? Eller är det de som bor trångt i enrumslägenheterna som inte räknas? Jag tror att man kan ha ganska många olika funderingar kring detta när man har läst boken.
Och vad tänker du själv?
Jag har nog tänkt att de ovärdiga var de här ganska fattiga tonårskillarna. I andras ögon är de betraktade som ovärdiga. Men jag tror att det handlar helt om vilket perspektiv man tar. Att komma där och ockupera ett land är väl det mest ovärdiga man kan göra.
Och så fortsätter vi med samma period, andra världskriget. Fortfarande Norden, men inte längre Norge.
Precis. Jag tänkte berätta lite om en fackbok som heter De finska krigsbarnen, ett nordiskt familjedrama. Den är skriven av Ann Nelin och inläst av Anna Westberg. Det är en talbok med text som är 5 timmar och 17 minuter lång. Jag har valt den utav en lite speciell anledning. Under min uppväxt på 60-70-talet så hörde jag talas om de finska krigsbarnen. För mig som barn i ett land som stått utanför andra världskriget var det bara ett begrepp som jag inte förstod så mycket av. Dessa mina jämnåriga klasskompisar, de var födda i Sverige, men med finst påbrå och namnen lite märkliga, Ritva, Pirko. Som vuxen började jag intressera mig mer för finländare i Sverige och insåg att det finns en lång historia. Från 1500-talets svedjebruk, krigsbarnen som kom till Sverige under 40-talet och sedan arbetskraftsinvandringen från Finland under 60- och 70-talet. Under 2000-talet har det kommit fler berättelser om att vara finskt krigsbarn. Dessa har skrivits, kanske inte så mycket av krigsbarnen själva, men av deras barn i ett försök att förstå sina föräldrar. Och ett exempel är berättelsen Sörjen som blev av Anna Tackanen. Men hur var det att vara en finsk mor? Fadern var ju oftast inkallad under kriget. Varför skickade man iväg sina barn till ett främmande land, till okända människor? Och hur var det att som svensk ta emot ett litet barn med ett helt annat språk och veta att barnet bara var till låns? Och inte minst, hur var det att vara ett litet barn som tvingas lämna sin familj, bli satt på ett tåg och inte förstå något alls? Annelin ger med sin bok De finska krigsbarnen, ett nordiskt familjedrama, en inblick i såväl barnens som föräldrarnas och fosterföräldrarnas situation. Nelin är historiker och lektor vid Mälardalens universitet och har tagit del av brev som skickats mellan de finska och svenska mödrarna. Dessa brev har blivit tillgängliga för forskning först nu på senare tid. Breven berättar om oro, saknad, osäkerhet. Har jag gjort rätt? Kommer mitt barn att få det bra? Kommer mitt barn att känna igen mig? Kommer det överhuvudtaget att vilja åka hem igen när kriget är över? Förutom att vi får ta del av många gripande och smärtsamma öden ger Nelin i sin bok också en bakgrund till hur situationen att skicka barn till Sverige uppstod. Begäran kom inte från Finland utan var ett sätt att från svenskt politiskt håll kompensera Finland för utebliven militär hjälp. Boken skildrar, utifrån det som finns att hämta i breven, kapitelvis separationerna, mottagandet i Sverige, att leva åtskilda, de otacksamma barnen, hemlängtan, brev till mitt barns ömma vårdare, uppbrott och hemkomsten. Det är en ofta smärtsam men fin bok som åtminstone för mig skapar större förståelse för hela situationen och förstås ställer den frågor. Vad skulle jag själv ha gjort? Vad annat val hade jag haft?
Det blir mer fackbok här nu.
Ja, jag har läst Det mörka rummet om migränens historia och jakten på lindring av Celia Svedhem. Inläst av Charlie Haldén, en talbok med text. Den är 5 timmar och 22 minuter. Celia Svedhem skildrar ingående i sin bok hennes långa och mödosamma väg genom smärta och mörker. Hur hon stöter på oförståelse och patrull. Hur hon besitter mer kunskap om sitt sjukdomstillstånd än läkaren mitt emot henne. Och hur hon till slut får någon slags upprättelse och lindring. Men också insikten att denna ovälkomna ledsagare förmodligen kommer vara med henne för resten av livet. Som migränist känner jag igen och lider med Celia. Jag blir uppgiven när Svedhem beskriver sin vardag som yrkesarbetande småbarnsförälder och konsten att balansera en smärta som inte vill försvinna med att fungera som en social varelse. Men jag känner också hopp. När Svedhem börjar ana en ljusning i horisonten och kanske till slut kan acceptera att detta är vem jag är. Men inte bara, där migränen inte får diktera och definiera personen och där omgivningens förståelse är av största vikt för att överhuvudtaget överleva smärtan. Det Svedhem lyckas med i denna bok är att fånga även dig som inte har tidigare kunskap eller erfarenhet av migrän. Eftersom det är kampviljan och lusten att se bortom sjukdomstillståndet som är det centrala i boken. Och där livslusten kan appliceras på många faser och skeenden i livet. Ett annat plus i kanten är den djupdykning hon gör i historien där hon lyfter fram prominenta personer från författare till vetenskapsmän som alla lidit av migrän och där diagnoserna och botemedlen varierat beroende på när i historien du befinner dig och vilket kön du tillhör. En fantastisk titel också som syftar till den mörker som migränister lever en del av sitt liv i. Både fysiskt och psykiskt.
Och du använder begreppet migränist och att du själv har det. Vad har det betytt för dig?
Jag hade mitt första migränanfall när jag var 5 år gammal. Och det var inte oväntat eftersom min mor också hade migrän. Sen har den utvecklats under åren. Kommit och gått. Någon gång en gång om året. Men nu för tiden får jag det en gång i månaden. Därför att jag har numera hormonell migrän som jag utvecklade efter mitt andra barn. Så jag går och väntar på vad man kallar för övergångsåldern. För då kanske jag äntligen kan slippa min migrän. Och också slippa den medicinering som det innebär. Men det finns folk som har det värre, tänker jag.
Och nu blir det skönlitteratur från Australien.
Ja, jag har valt boken Kallt nog för snö av Jessica Au. Den är inläst av Anahid Jackaman Rios och det är en talbok med text som är 3 timmar och 36 minuter. Kallt nog för snö är en kort och finstämd berättelse om en åldrande mor och hennes vuxna dotter. Den utspelar sig under en semesterresa i Japan där modern aldrig varit. Det är dottern som ordnat resan och bjudit med sig sin mor och vi anar att i inbjudan finns ett hopp om att komma sin mor närmre innan det är för sent. Dottern har lagt ner mycket möda på att sätta samman ett program för vistelsen med upplevelser som hon gärna vill dela med sin mor, men den gemenskap hon längtar efter vill inte riktigt uppstå. Under berättelsens gång får vi veta att familjen är född i Hongkong men har flytt därifrån av en anledning. Till vilket land vet vi inte. Bara att modern har svårt att göra sig förstådd i det nya landet på sin perfekta kolonial engelska. Vi får också korta glimtar från dotterns uppväxt, hennes hunger efter kunskap och längtan efter att passa in i den universitetsmiljö som med den bakgrund hon har inte är självklar. Detta är en väldigt konkret roman som med ett vackert och enkelt språk berättar om några dagar i Japan, Men mellan raderna kan vi ana en problematik som handlar om många existentiella frågor. Familj, klass, migration och inte minst längtan efter närhet. Jag tänkte ge ett litet smakprov på hur den här texten är skriven. Vi bodde inte längre i samma stad och hade egentligen aldrig rest någonstans tillsammans som vuxna. Men av skäl som jag ännu inte kunde formulera hade det börjat kännas viktigt att vi skulle göra det. Till en början hade hon varit motsträvig, men jag hade insisterat och till slut hade hon gått med på det. Inte rätt ut, men genom att protestera mindre och uppvisa en tveksamhet i telefon när jag förde saken på tal. Och dessa tecken visste jag var hennes sätt att bekräfta att hon skulle följa med. Jag hade valt Japan eftersom jag hade varit där förut och även om mamma inte hade det tänkte jag att hon nog skulle känna sig tryggare med att utforska en annan del av Asien. Och kanske kände jag att detta på något sätt skulle göra oss jämbördiga, att vi båda skulle vara främlingar här. Jag hade bestämt mig för hösten eftersom det alltid varit vår favoritårstid. Trädgårdarna och parkerna skulle vara som vackrast då, sent på säsongen när nästan allting var förbi. Jag hade inte räknat med att tyfoner fortfarande kunde inträffa. Det hade redan utfärdats flera varningar och det hade regnat ihållande sedan vi kom.
Det är en mor som står i centrum, kan man säga, i nästa bok också.
Verkligen. Den heter Ofri jord och är skriven av Claire Fuller. Inläst av Mårten Edman. Det är en talbok med text och den är 10 timmar och 53 minuter. Tvillingarna Julius och Jeannie har bott hela sitt liv på ett och samma ställe tillsammans med sin mor. Musik och trädgårdsarbete förgyller livet för trion och de lever från hand till mun. När modern förolyckas i hemmet ställs allt på sin spets och tvillingarna blir inte bara varse om moderns hemligheter och lögner utan också hur kall och oförlåtande världen utanför kan vara. Allt de någonsin känt till hotas att de kullkastas och inte bara splittra en familj utan också en by. Det blir en lång och mödosam väg till upprättelse och förlåtelse. Att läsa Claire Fullers roman är lite som att sätta sig i en berg- och dalbana. Det börjar med att sakta ta dig uppåt. Modern dör, knall och fall och lämnar sina medelålders tvillingbarn att ta hand om inte bara kroppen utan också ett hus i förfall. Det finns ändå ett hopp och en levnadsglädje med omsorgen över odlingen och varandra. En känsla av frihet och självständighet och en möjlighet att själva staka sin framtid. Barnen har i alla år levt vid sin mors skyddande barm och ska nu stå på egna ben på gott och ont. Sakteliga upptäcker syskonen. När vi så kommit högst upp i berg- och dalbanan är det fritt fall ner. Vi kan bara handfallna sträcka ut armarna i luften och skrika nej, nej, gör inte så, det kommer inte gå bra. Och så fortsätter det genom boken. Precis när man återhämtat sig från den ena loopen och sakteliga börjar se slutet på banan kastas vi rakt ner igen. Men det finns hopp. Det och två karaktärer med en oerhörd styrka att resa sig gång på gång. Ofri jord är en läsupplevelse som stannar kvar hos dig som läsare och får dig att reflektera kring styrkan att orka resa sig gång på gång.
Och månadens talbokstips från Anki Olsson Flodin och Kiki Fredriksson på Helsingborgs stadsbibliotek var följande. Kallt nog för snö av Jessica Au. Änkan av Helene Flod. Ofri jord av Claire Fuller. Det ovärdiga av Roy Jakobsen. Det finska krigsbarnen. Ett nordiskt familjedrama av Ann Nelin. Och Det mörka rummet om migränens historia och jakten på lindring av Celia Svedhem. Reporter var Dodo Parikas.